Välkomna till SLEF-podden och vår serie Berättelser från utlandet. Jag heter Anna Dahlbacka, jag är mediesekreterare i SLEF och gör just nu en poddserie om SLEFs arbete i utlandet. Och vi har än fått höra en rad missionärer berätta om hur det var. Mycket är förstås annorlunda än det vi har hört nu, för vi har rört oss i historien, historisk tid. Med många erfarenheter upplevs det så ändå de samma, fast den omständigheterna har förändrats. Så vi tänker att hoppas att det här ska kunna väcka ett intresse för mission i nutid genom att berätta om hur det har varit. Och vi har försökt röra oss framåt i kronologisk ordning. Vi börjar med pionjärmissionen, eller faktiskt egentligen ännu före det. Och så har vi talat om det här 60-talet, 70-talet, 80-talet och nu har vi kommit fram till 1990-talet. Och jag ska samtala med två missionärer som var med på 1990-talet, eller egentligen nog redan från 80-talet. Det är lite överlappning här från förra avsnittet. Och det är Alf och Mona Wallin. Ni är välkomna med till vår poddserie.
Tack.
Tack.
Ni var missionärer från 80-talet in på 90-talet och sen var ni tillbaka under 10-talet, ända in på 20-talet. Någonting sånt?
Mm. Stämmer.
Ja. Hur länge var ni riktigt missionärer i Kenya?
Det är ju lite olika på, för att jag var perioder, kortare perioder som inte Mona var med om, men vi har inte riktigt fullständigt koll. Men vi brukar, vi brukar säga att det närmare 25 år,
ja.
Ja, totalt, liksom som missionärer. Då var vi ju emellanåt i Finland ett halvår eller ett år. Och så där. Men liksom som missionärer runt 25 år.
Runt 25 år.
Och så kan man väl säga att 1981 får vi ut.
Ja,
och så var vi då nästan 13 år.
Och
kom tillbaka 94. Till Finland 1994.
Ja.
Och sen får vi ut på nytt. Så det är en längre period, 2010, och kom tillbaka 2021.
Just det.
Och lite däremellan.
Och lite däremellan, så 13 plus 11 och så däremellan.
Ja.
Ja. Just det, det är nog en imponerande lång tid. Ja. Nå, jag tänkte börja som jag har gjort med de här andra missionärerna som jag har intervjuat också, så har jag börjat med att fråga dem om missionärskallelsen, hur det kom sig att man blev missionär.
Mm.
Och Alf, jag har hört dig berätta tidigare om hur du blev missionär och jag tycker att jag vill höra det på nytt.
Jag har väl alltid sagt att det kom som nästan som en blixt från klar himmel.
Ja.
För jag hade åtminstone inte, Mona hade lite mer, liksom inte, var inte lika främmande för den där tanken. Men för mig var det nog totalt nytt där när kom frågan att kan jag fara till Kenya.
Det.
Och det var ju då på bönehuset i Keskis som är där vi bodde då som nygifta Mona och jag i Brännars. Och vi var på möte i Keskis bönehus. Håkan Bäck var där. Han var då ordförande för SLEF och så hade han tydligen fått uppgift att fråga oss. Och så gick vi då in i presskammaren och det redan var lite speciellt för att dit gick man inte bara så där den tiden. och så satt vi där då på en bänk och han satt mitt emot där och så det var nog säkert några inledande ord men det utmynnade i det där att skulle ni kunna tänka er att fara ut som missionärer till Kenya? Och det var det liksom, oj. Ja, det var ju en total överraskning. Vi hade inte alls inte något sånt. Och jag kan nog säga att jag hade aldrig tänkt tanken.
Mm.
Ja. Så. Men då väcktes tanken och jag måste säga att som jag minns det är länge sedan det där, men som jag minns det så när vi körde hem och det var bara 2,5 kilometer hem så hann vi fundera. Och jag tror att det var då vi tänkte att jag skulle vara frågan om att passar vi som missionärer och ha det som behövs. då skulle vi inte behöva, då är det klart nej. Men om det där är Gud som kallar oss, så då är det inte någonting att fundera på. Liksom. Mm. Då är den saken en stor sak, för då är det meningen att vi ska vara där och han ger oss vad vi behöver. I det där banorna gick den där korta hemresan.
Ja, ja.
Men sen var det en lång tid innan vi kunde svara ja.
Precis, ja.
Och då kom det många frågor och tankar och tvivel. Och det handlar mest nog om vad det här nu Guds vilja, det var det handlar om. Ja. Den där yttre kallelsen var ju så klar.
Den var klar.
Absolut. Men den där inre var ju liksom inte där. Så, ja.
Mm.
Ja.
Men du, Mona, var inte lika främmande för tanken.
No, det var så att nu var jag som främmande på ett sätt, men jag minns nog riktigt bra. Jag var med både med mamma och pappa på missionsmöten och det här, och bland annat minns jag ju när Jorma kom med sitt pyton ormskinn.
Jorma Iskola alltså.
Iskola, ja.
Som var missionär på 70-talet.
Ja, och jag blev nog väldigt fascinerad, måste jag säga. Men jag har tänkt så att nej, inte kan jag bli en missionär, för jag har ganska svårt med språk, tycker jag, att lära mig nya språk.
Ja.
Mm. Mm. Så jag tror nog att jag liksom tänkte när något tid blir jag ju missionärigt. Sen så kom jag till diakonissanstalten och under han utbildningen till diakonissa så fick vi faktiskt förfrågan från Sydamerika. Om vi skulle, det kom en fråga till oss på diakonissanstalten, för de visste ju förstås, det var missionärer som hade fråga. De visste ju att där fanns många kristna flickor.
Mm.
Så vi skulle få fara ut som volontär, eller som au pair.
Ja.
Dit.
Ja.
Så kom vi som på nytt då igen. Men tycker jag att det var tid för det då. Jag menar, vi höll ju på att utbilda oss. Så. Mm. Det var ju någon som av oss sen som forit.
Men det riktades alltså inte till dig, den där frågan?
Till hela kursen, gruppen. Till min kurs. Ja, till min diakonikurs.
Till alla på kursen.
Ja.
Ja. Ja. Men ingen får. Så nu har jag funnits där på något sätt. Nu, men it har jag ändå trott att någon skulle fråga mig.
Nej. Men till slut så svarade ni i alla fall ja.
Mm. Jo, det var många... En lång berg- och dalbana, både i funderingar och känslor och hit och dit, som det kunde sägas mycket om. Men den där inre kallelsen klarna, och det hade nog direkt att göra, det hade att göra med Guds ord. Det var därifrån den där övertygelsen om att det är nog ändå meningen. Och det var ju inte att vi egentligen var ovilliga, men det var så mycket som talar för att vi inte skulle föra, att vågade vi verkligen svara ja.
Yeah.
Men då togs det bort så där småningom. Och det som nu var riktigt avgörande, så var ju ett bibelord sen, jag tänkte säga. Att...
Men jag tänkte, det här yttre, det var ju bara, det gällde ju bara oss på ett sätt. Alf hade ju bara en syster. Mm. Jag hade mina föräldrar, jag var yngst i familjen. Och inte skulle mina föräldrar ha velat jag skulle ha fara heller.
Nej.
Mamma tog nog jättehårt.
Verkligt hårt.
Fast hon hade varit med i missionsföreningen och dragit och haft söndagsskolan och alltid. Men när det kom så nära då att det var jag som skulle fara, så blev det nog väldigt... Det var nog en kris för dem.
Ja.
Ja. Och dessutom hade vi ju just... beslutat att vi skulle bo i det huset i Brännorna i Alfs hemgård.
Mm.
Så du vet, det var så många saker där som var redan liksom ordnat på något sätt.
Ni hade framtiden utstakad.
Ja, på något sätt.
Ja. Vi skulle i Brännorna.
Ja. Jag hade fått jobb i det här i Åravajs församling som diakonissat också.
Ja, det är bra.
Så vi hade bra förspänt på det sättet.
Ja.
Men så Alf sa om det här bibelordet. Och för mig, tycker jag nog, och för oss, så var nog det här bibelordet så svar att man riktigt fick, oj nej, fast man har läst Bibeln mycket, men i alla fall kom det här riktigt nära oss. Och det står i Markus evangeliet, 10:e kapitlet, så står det så här. Petrus sa till honom, vi har lämnat allt och följt dig. Jesus sa, jag säger er sanningen, ingen som lämnar hus, eller bröder, eller systrar, eller mor, eller far, eller barn, eller åkrar för min och evangeliets skull, utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och sedan i det kommande världen evigt liv. Ja.
Det var ju det där att det var mycket av det där som var ju det där vi
tampades med.
Ja, och speciellt det där med mor och far, bröder och så, liksom det där med att det som vi var rädda att vi skulle göra nästan dem illa om vi skulle fara.
Och kanske de på något sätt känner man att offra mer än vad vi. Vi fick ju på ett sätt nog offra, men vi fick ju fara ut i världen och lite se spännande och intressant.
Och ni fick det där, vad det nu räknades upp där.
Så fick vi där.
Ja, fick där på missionsfältet sen.
Absolut. Ja. Och en stor familj.
Mor och far och systrar och bröder. Ja.
Precis, en stor ny familj.
Ja, exakt.
Men på något vis tog vi det som en försäkring att Gud också tar hand om dem.
Om dem som lämnar kvar.
Ja, precis. Det var en ganska stor sak i det där sammanhanget.
Ja, precis.
Och det var nästan genast när vi hade fått det där så ringde vi och sa att svaret är ja. Vi funderade inte liksom, jag tror nästan vi ringde direkt.
Mm.
Ja. För att det var också en tid där vi hade, det var många månader vi hade liksom inte gett ett svar.
Ja.
Och vi hade fått, någon tog kontakt utan att ville sätta någon press på oss att det kanske skulle vara bra om ni skulle liksom ge ett svar att ni kan eller inte kan. Så det, och då kom det där och så svarar vi.
Just det.
Ja, så var det ungefär, så där minns vi det i alla fall.
Nå, vad skulle ni ge för ett råd åt en människa, kanske ung person i er situation då, som funderar på samma fråga? Är det här min plats? Är missionen min plats?
Mm. Alltså jag måste säga det där, man brukar tala om det där, den där yttre och den inre kallelsen. Och jag tycker det på något vis, jag tycker man kan säga att det där är liksom en regel som inte finns, som inte har undantag.
Mm.
För det finns nog alldeles säkert undantag. Men att det är liksom en bra sak det där att det blir en yttre och en inre. Den där yttre, för att ibland så tänker man och kanske känner tvång, inre tvång eller så där, som den där inre att jag måste fara.
Mm.
Men det öppnas inga tillfällen eller några möjligheter och det blir inte så. Och jag tror att det är viktigt, den där yttre finns där också, som jag också tycker man har upplevt att kan vara ganska fel om det är bara den.
Ja.
Någon som säger till dig att jag tycker eller anser att du borde göra det där och det där, kanske bli präst eller kanske göra något sånt.
Mm.
Men jag inte liksom känner eller har någon inre kallelse där, så kan det också bli fel. Så de där två tillsammans är nog en sån där viktig sak. Och jag, för vår del tyckte jag att den där inre, så var att det blev klart liksom med det, olika bibelord, för det var därifrån den där inre kom för vår del i alla fall. Att sen när man var där och det var jobbigt och man ska kunna tycka, men vad är det här faktiskt min plats? Så var det en så bra sak att falla tillbaka på det där, de där löftena och
då
det där.
Då fick man öppna Bibeln.
Ja, det är nog ändå Gud som vill att vi ska vara här. Och det var viktigt. No, det var gånger när det var riktigt konkret att man tänkte precis på det sättet. Och det var bra att ha det där. Så de där båda är viktiga.
Och det är viktigast förstås. Och liksom kolla upp med Gud. Och han såg förstås. Men jag skulle vilja säga det att om man känner att man skulle som vill vara missionär, så man skulle kunna, jag tycker att jag skulle kunna ge ett sånt råd att läs vad missionärer har skrivit. Det behöver vara liksom missionär från det landet man kan.
Poddar.
Eller lyssna på poddar, ni ungdomar. Precis. Och det där, så jag tror det är bra.
Ja.
För då kommer det fram som det frågeställningar och kanske sånt som man funderar och kanske som kan bli problem och att man ser hur andra har hanterat de där sakerna som missionär ut på missionsfältet någonstans. Och här skulle vilja nog att jag tror att det är nog ett plus om man är en sån människa som inte kanske tar allt så väldigt liksom seriöst men alltså att man skulle kunna tänka att det blir kanske inte alltid som man har tänkt.
Mm.
Att man kan lite och tänka sig att okej, det går det som på räls utan ibland kanske måste du göra någonting som du har tänkt eller
den där dagen just.
Den där dagen att det liksom kan växa
flexibel. Så det gör det enklare.
Ja.
Att det beror på uppgifterna.
Ja, att det är nog absolut ett plus. Att man skulle lära känna sig själv att är man en sån människa.
Ja.
Så kanske var bra.
Just det.
Ja, men där också tror jag att det om man tänker på alla de missionärer man har mött så det är som det skulle behövas precis alla sorter.
Ja, men nu kan man ju gott se på missionsfältet så går det så här liksom regelbundet allting utan det har en benägenhet en tendens nå till liksom bli annorlunda vad du har tänkt.
No, ja, speciellt alltså från den synvinkeln att man är ju en annan kultur.
Absolut, ja.
Så det liksom i sig så gör ju att man tvingas nog man vara tvingas. Flexibel.
Ja.
Ja. Men om vi går tillbaka till er det här när ni kom, eller ja, kallelsen och så kom ni sen till Kenya. Vad visste ni på förhand om vad som, hur det skulle vara och vad ni skulle jobba med? Och vad visste ni om människorna och kulturen och så här? Eller, och vad önskar ni att ni skulle ha vetat på förhand?
Det här, vi visste ju vad vi hade sett på, hört missionärer berätta. Liksom när man hade varit på möten och så och visa bilder och allt sånt där. Men det som jag minns av det, så det var det jag såg innan jag visste alls att jag skulle bli missionär. Och jag tycker ju att, och så gick vi, det var en del kurser vi var med på för att tala om hur det skulle bli. Och ärligt talat så minns jag nästan ingenting från de där kurserna. Nej, jag vet inte. Vi satt här och funderade om det. Men vad var det? Men jag minns, det som jag minns tydligt så var när Sven och Linnea bjöd oss hem till sig när de kom därifrån.
Mm.
Och vi var där hos dem. Jag minns väldigt mycket av de diskussioner där.
Sven och Linnea,
och främst minns jag ju vad Sven berättade, för jag skulle ju på något vis komma dit och göra praktiska saker som han hade gjort.
Ja.
Och berätta och fundera och diskutera och sådär. Mm. Så det där minns jag väldigt bra.
Mm.
Men det var nog så när vi sen kom dit, som jag minns det, så det var nog så väldigt annorlunda. Man hade inte kunnat föreställa sig. Inte var det så märkvärdigt, men det var så annorlunda.
Ja, det var svårt ändå att förbereda sig.
Det var svårt att förbereda sig, hur det skulle vara. För det var ljud och luktar och hur människorna kom och hälsa och liksom det där sociala och allt det där. Allt var ändå som kändes nog rätt så främmande.
Mm, just det.
Och den där tiden så fanns det ju något som på det sättet att man fick se i tv.
En massa program från
olika ställen i världen.
Ja.
Så it visste man ju riktigt vad hade egentligen. Vad var mörka Afrika? Men här vi kan vara glada och tacksam för var ju nog hade i alla fall att vi var ju på den veckoslutskursen.
Ja.
Och här var ju Gustafsson Råg.
Ja.
Alltså någonting som Släff ordnar.
Det var Släff
ordnar. Under ett veckoslut. Där var Lisen Söderbacka. Och där var Majlin Onditi.
Ja.
Så här var nog, tror jag, nu tycker jag minns lite från här nog. Kanske inte precis exakt vad vi nu pratar, men nu pratar vi om Kenya och det här. Ja. Och här som jag tycker var jättebra, vi är varken det Ralf eller jag är någon student. Så eftersom vi var här så fick vi fara 3 månader på engelska kurs.
Ja, de satsade nog liksom att vi skulle, att vi skulle ha ett språk som vi skulle kunna någorlunda bra när vi
kom dit.
Så här var nog vi var väldigt tacksam. Mm. Väldigt tacksam för. Mm. Mm. Och fick som en början på det då i alla fall också att man får utomlands och liksom. Ja, vi hade ju inte varit tidigare egentligen.
Alldeles ett flygplan.
Men i alla fall, så här var vi nog glad och tacksam för, ja.
Mm. Ja. Nå, hur tyckte ni att det var att komma i kontakt med afrikanerna?
Mm. Nå, egentligen så, det var ju väldigt lätt på ett sätt. Mm. För de, åtminstone där vi var med tillsammans med Luanda, de är ju så öppna och glada och hälsar och pratar med en.
Mm.
Sådär, så det, jag tyckte ju så här att det där ytliga kontakten var nog, det var inte alls svårt.
Mm.
Men det tog länge innan man kom liksom på djupet.
Ja.
Ja. Och egentligen tyckte jag det hade ju att göra med språket. Alltså jag tyckte att som de pratade till oss och liksom, det var en sak. Och då kunde man förstå det. Men man behövde kunna höra och förstå hur de talar med varandra.
Ja.
Innan man liksom började förstå. Då öppnades många, många sådana saker som man inte hade sett och förstått på samma sätt. För det, vi var ledare, vi var missionärer, vi var från Europa. Så då talar man lite annorlunda, pratar om annorlunda saker.
Ja.
Sådär, fast man kunde ha riktigt bra samtal. Men det är det naturliga fram och tillbaka mellan.
Så då var det, alltså det här lokala språket som blev på något sätt säkert en nyckel.
Ja, det var nyckeln. Ja. Det var nyckeln. Ja. Jo, inte swahili då som vi lärde oss först, utan just luo.
Ja.
När man började förstå, det var vissa situationer som gjorde att jag var alldeles förvånad att det var sådär.
Ja.
Och det var just för att jag förstod vad de sa till varann.
Ja.
Ja, så jag tyckte det var. Då börjar man komma liksom in i det på ett helt annat sätt.
Ja.
Ja. Men det där ytliga var ju inte svårt.
Nej.
Nej, att komma och prata och sådär. Man gjorde någon blunder här och där och man gjorde bort sig lite och förstod inte vissa saker att sådär är det och sådär. Men inte några stora besvärliga saker.
Mm.
Ja.
Jag tycker ju nog, jag har nog haft väldigt lätt tycker jag att det kom.
Mm.
Det här i kontakt med just med afrikanerna.
Mm.
Och speciellt då luorna som är så. De är så öppna och glada och de är så gästvänliga. Och de vill verkligen prata med folk som kommer dit. Och liksom de tar oss till sitt hjärta på ett väldigt så det, naturligt sätt, tycker ju jag.
Mm.
Så det där jag. Jag vet inte, jag brukar ibland skoj och säga att det här skulle jag ha levt 2 liv på olika ställen så skulle jag säkert ha varit en luokvinna.
Ja.
För så nära kändes hur det var där och som jag faktiskt.
Du kände alltså en väldigt nära samhörighet.
Absolut, absolut. Mm. Och jag har alltid varit impulsiv och jag har alltid varit så öppen men kanske jag blev ännu mer där då. Mm. På något sätt. Men ja, nej, jag har nog trivs väldigt bra med det folk är där.
Ja. Just det. Det här jag tänkt fråga er lite om era arbetsuppgifter. Det här du fick allt ganska fort praktiska arbetsuppgifter. Du skulle ta över arbetet efter Sven Klemets.
Då så han där i princip, till
Finland, ungefär så. Och det här, han hade varit arbetsledare och
stationsföreståndare.
Ja, precis. Och du skulle fortsätta med sådana uppgifter. Och det här var nytt för dig också.
Ja.
Kan du berätta något om det? Det var.
Ja, det var ju det där med station, att ansvara för station. Så det var ju liksom ganska sådär klart att jag skulle göra det tydligt. För jag minns det, jag var ganska ny där när jag. Sven var ju längre där i Kenya men Boris, jag tror nästan att det var Boris som på något vis hade ansvar för stationen då.
Mm.
Och det minns jag frågade där, jag hade inte varit där så hemskt länge att liksom när ska jag börja ta över alltså? Och Boris sa, nej, nu får du nog ta, du behöver inte ha så här bråttom Alf, du får nog komma in i det så det är lite småningom, nu ska ni gå på språkkurs och allt möjligt.
Ja.
Och så sen någon gång så småningom så då blir det helt dit. Så.
Mm.
Och det var ju sån där praktiska saker, men inga sådana väldigt stora saker, utan det var nog, det gällde att betala löner och det gällde att leda de här arbetarna som var där, som en, var några stycken då, så där. Men det som var nog en, jag minns inte att det där skulle ha varit liksom en väldigt stor sak att så där. Det var praktiska saker och det kändes inte så hemskt obekant att få göra något sånt. Men att börja bygga hus, så det hade jag ju ingen erfarenhet av.
Nej.
Och det där hade jag diskuterat med Sven ganska mycket, och det var ju då främst den vägen. Han kom på besök också till Kenya av någon anledning. Han var, tror jag, föreståndare för Släff den där tiden.
Ja.
Och var dit, och då pratade vi ännu mycket mer om liksom sånt.
Mm.
Ja, där minns jag en detalj. När han var där så hade han hette Samson Boap, en äldre man som Sven hade arbetat med många år med byggen, kyrkor och många olika byggen. Och så kom han och hälsade på Sven när han hörde Sven var där, och då ville Sven introducera oss till varann också, för det var troligen med honom jag skulle arbeta sen när jag skulle börja ta itu med byggena. Och så minns jag när Sven kallade på mig, och han hade hälsat på den där mannen som var där på gården, och så kom jag dit, och så sa då Sven säkert på swahili vem jag var och att det är jag nu som ska ta om det. Och så minns jag det där orden som den där äldre mannen sa: Kijana tu. Bara en yngling. Och jag var nog så ny med swahili, så jag förstod kanske inte riktigt
det här, men det efteråt.
Men liksom, det, bara en ung man. Alltså, det var ju inte... Sven var en gammal, eller inte gammal, men erfaren och inte någon yngling. Och nu skulle den här ynglingen ta över då. Det men han var en mycket mjuk och passlig man, den där Boap, så det gick nog bra att komma överens med honom.
Ja.
Men det fanns säkert många gånger när han märkte att jag nog inte visste så mycket om det där vi höll på med. Men de byggde ju, men jag skulle rita och jag skulle beräkna och jag skulle vara nog som arbetsledare. Och jag studerade de där ritningarna som Sven hade gjort där, och försökte förstå alla de där prickarna och grejerna. Det var armeringsjärn i väggarna, och jag minns, jag visste inte något vad det där var. Men jag läste kostnadsförslagen och förstod så småningom, började lägga upp. Och så jag minns också när jag tog upp den där luckan i mellantak och kröp upp och undersökte takstolarna där på vinden.
Ja.
För att liksom... Ja, det var, och läste böcker då, försökte sätta mig in i det där.
Ja. Hade du ett Hermods?
Ja, men det var långt senare. Då gick jag en sån där kurs som Sven också i tiden hade gått.
Okay.
En korrespondentkurs när man gör en byggnadsritning och tekniska saker kring det där.
Ja.
Och den där var nog jättebra.
Ja.
Men
huvudsakligen var det learning by doing.
Ja, det var nog verkligen. Och jag kände mig nog rätt så hjälplös också många gånger, men ja, jag minns bibelordet att när vi skulle börja starta bygget av Bond och kyrka, och jag skulle mäta ut och sätta ut, och de skulle börja gräva, och jag hade aldrig någonsin gjort det där. Men det blev, jag läste böcker och det blev väl nog rätt, men alltså då den där känslan var också att de där förstod att jag inte visste så mycket. Och så minns jag, det kom bibelord när jag skulle fara till Bond en gång då, när jag höll på med det där bygget, att och ännu minns jag inte exakt, men det går det där bibeln ungefär att man inte ska vara rädd, vad kan väl människor göra dig?
Ja.
Liksom att jag trodde att det där får jag lämna i Guds hand.
Mm.
Och jag var ju intresserad, det hjälpte ju mycket.
Ja.
Och så småningom då så klarna saker och ting och ja. Mm. Jag tyckte ju nog det var det sista, det var väldigt intressant, och jag var helt in i det där nu att göra det där.
Ja.
Men början var nog ganska jobbig.
Men
jo, den var nog jobbig.
Och Mona, du sa redan här att du jobbar på kliniken, så du fick också en egen arbetsuppgift, fast du nog också kan vara hemmamamma säkert.
I och med förstås att jag är sjuksköterska, så siktade de in sig på det förstås, att jag skulle jobba där på kliniken. Men det var ju nog så när man kom först, så det där, jag vet inte hur många veckor vi var på ATM och före vi sen for på språkskolan i Nairobi. Kan inte minns riktigt hur länge det tog, men åtminstone var vi i Nairobi då ganska länge. Jag tror vi var kanske 11 veckor.
7 tror jag.
7 veckor kanske.
Ja, det var i 2 omgångar. Så ja. Kanske det var 11 totalt, men 7 första omgångar.
Precis. Ja. Så det var ju nog som det första uppgiften man hade. Och nu var ju ganska svårt att lära sig ett nytt språk. Jag våndades nog att kämpa med det, minns jag. Men min uppgift, ja, jag tyckte att det skulle vara jätteroligt att börja jobba där på kliniken. Och nu var det ju bara så då att jag fick hopp in och börja jobba där och lära mig. Utom jag skulle också vis åt hälsomyndigheter eller det här Nursing Council i Nairobi. Så jag måste ansöka om till att få börja jobba i Kenya som sjuksköterska.
Ja.
Ja.
Ja, det var sån här legitimation.
Ja, så jag måste få dit ner och samtala med dem och de intervjuar mig. Och it kunde jag nog riktigt bra förklara alla de där frågorna som de ville veta. Men det gick att kommunicera på något sätt nu i alla fall. Och så beslöt de då att då jag var ändå ganska ung så tyckte jag att jag skulle måste 3 månader praktik i Kenya. För de har jättebra utbildning, sjuksköterskeutbildning i Kenya nog. Jag tror det var ganska hög standard nog. Från
ja, de hade krav som vi inte har här i Finland. Ja. Eller de hade uppgifter som en sjuksköterska kunde göra som de får göra i Finland.
Ja, precis. Redan den tiden, ja. Så det där var ju nog väldigt överraskande. Så då beslöt vi att jag skulle vara på ett katolsk sjukhus. Som är, hur långt från
ATM? 35 kanske.
35 kilometer kanske.
Nyabondo
hospital. Och det var liksom nunnor som fanns där som drev det där katolska sjukhuset.
Ja.
Så det var nog en sån upplevelse att det var vit på det där afrikanernas sjukhus på ett sätt. Så jag jobbade där på dagarna och försökte lära mig så mycket jag nu kunde. Fick ju göra sådana där smutsiga saker och sådana saker som de där afrikanerna måste göra, utan fick ju bara lära mig det här allra viktigaste. Ja. Vet du? För jag var ju en zungu.
För du var en vit.
Jag var ju en vit, ja. Och så fick jag ha på lunch med nunnorna.
Ingen annan av de lärlingarna fick vara där.
Och jag fick ett rum där, jag fick gå och vila mig om jag ville och så här. Att jag hade nog väldigt bra liksom möjlighet att göra de här 3 månaderna där på Nyabondo Hospital. Och det där var nog intressant då.
Men du blev ju väldigt bekant med dem. De trodde ju först att du var en av nunnorna.
Ja, det trodde de här, alltså eleverna där på sjukhuset. Ja, för att det där, ja. För jag har väl aldrig varit någon vit som har varit på praktik förut. Så de var väldigt så här försiktiga med vad de sa åt mig.
Ja.
För de tänkte att om de säger någonting åt mig så tar jag det till nunnorna. Ja. För de var ju ändå cheferna där på det sjukhuset också. Men till sist så fick jag en ung flicka, Jane, som sen blev min riktigt goda vän. Så det här, så hon började förstå så småningom att jag hade ingenting att göra med de där nunnorna egentligen. Att jag bara fick nu vara där och äta och vila och sådär. Så sen började hon bli riktigt öppen. De började riktigt berätta åt mig hur det var riktigt att vara där som elev. Och så småningom så blev hon ju färdig också, sjuksköterska. Och sen jobbade vi tillsammans.
Ja.
Där på ATEMO.
Okej.
Ja. Till och med för hon fick sin egen bostad så bodde hon med oss.
Ja.
I huset.
Ja.
Så att det var mycket så roligt. Men det var som... Och sen då började jag jobba på kliniken.
Mm.
Och det var nog väldigt intressant. Det här, jag var mycket med barnrådgivningen.
Mm.
Också med på mödrarådgivningen. Och så fick jag läka doktor.
Jaha.
Och undersöka människor och det sjuka. Och ge liksom...
Medicin
och det där. Ja. Och det där... Har jag ju tänkt på många gånger efteråt. Men hur i vida värld? Jag kunde ju ingenting.
Men de andra kunde.
Ja, de andra kunde. Och vi jobbar ju som ett team.
Mm.
Med Francis och John och Karine. Och Lisen var där. Och Helena var där. Och, Så att vi hjälpte så åt på något sätt.
Ja, ni fick lära varandra att hjälpa
så. Så när jag ibland tittar på Frans, vad är det här för fel? Så kunde han skoja lite med mig och säga någonting så jag skulle börja förstå lite att vad det kunde ha varit för sjukdom.
Ja. Just det.
Men det där var lite som den där erfarenheten jag hade också från byggandet. Alltså jag hade ju uppgifter. Men de jag anställde för att bygga, så de var ju fackmän.
Ja.
Så de kunde nog bra bygga. Jag behövde snor där. Det var ändå klart. Liksom. Det var ju material och inhandlande och allt möjligt sånt där. Men det själva byggandet kunde de.
Ja.
Så det, utan det så skulle det nog vara väldigt jobbigt. Men sen så lärde man ju så mycket var folk lite ville ta genvägar och så. När det att se och, liksom, och de förstod då senare vad som krävdes för att det skulle bli bra. Men jag hade förstått hur det skulle vara för att det skulle bli. Men det var långt senare.
Vi fick lära av varandra.
Ja. Jo, det var, och sen här, de här senare åren, det sätt vi arbetat tillsammans med liksom kenyanska arbetare och det där. Så det, vi var ju liksom jämställda. Vi diskuterade och funderade och vi byggde och vi jobbade tillsammans hela tiden. Det var ett väldigt bra samarbete.
Ja.
Men det var ju när, då, det var på ett annat sätt än det var det i början.
Men sen hade ni också några andra arbetsuppgifter. För jag vet att Mona har också jobbat med förskola.
Det var Rukongo.
På Rukongo. När jag hade flyttat dit på 90-talet åtminstone så var jobbade du i förskola.
Absolut. Det här, oftast på missionsfältet så hamnar man till ju olika saker.
Ja.
Så inte vet man alltid när man far ut som missionär vad man sen kommer till börja jobba med.
Åtminstone visste inte vi.
Visst, inte allting då. Förutom det där att jag skulle på sjukvården. Men... Ja, 1990 så kom en sån där lag att förskolor, det måste finnas förskolor i Kenya också. Alltså i alla skolor skulle
finnas. Det hade inte funnits tidigare.
Nej, och det fanns inte tidigare.
Nej.
Och så hade jag en väldigt god vän, Margaret och Lilo. Och hon var förskolelärare, utbildad.
Okej.
Ja, så hon och en Lucia och så vi tre hade kommit underfund med det där att nu ska vi göra någonting för det här behovet som finns. Och börja den där förskolan. Och det gjorde vi. Och vi anmälade att Rukongo skulle bli ett ställe där vi skulle ha förskola för ungefär 30 barn. Och sen kom vi in på utbildning där, liksom lokal utbildning.
Jaha.
Så vi var flera dagar och satt i en sån vanlig skola och fick lära oss en hel del.
Okej.
Ja. Mycket bra.
Just det.
Ja. Och sen började vi. Nå, jag var ju ett headmaster då, eller headmistressigt.
Ja,
för att det var ju förstås Margaret då. Och Judith som hon också kallas. Jag tror den där tiden kallade vi henne till Judith. Men i alla fall så det där, så hon var rektor där. Och jag skötte då liksom lite undervisning på engelska förstås och det där och så till att det fungerar, administrera och de fick också, barnen fick också lite välling varje dag och allt sånt där var på min lott mera. Men där jobbade vi tillsammans i 4 år med förskolan.
Men sen så blev det ju också från distriktet, alltså kyrkans distrikt just för det området, så blev det också så att de begärde Mona att hjälpa andra.
Det kom igång.
Att komma igång med förskolan.
Ja, så det var nog en två, tre andra ställen som inte alls var nära Rukongo. Där det startades också förskolor då med liksom med lite hjälp då som Mona administrerade och skötte om där. Men den där Rukongo var kanske den som nog fungerade bäst.
Och fortsatte länge efter att vi hade
många år,
varit med lokal arbetskraft då.
Ja.
Så var bra.
Just det. Och Alf, sen började du också predika, förutom att du byggde.
Jo, det var ju, det hade nog ingen sagt till mig. Det var inget krav från, som jag minns det alls, från Släfs sida att jag också, utan jag, det var det praktiska som skulle vara min huvuduppgift i alla fall.
Ja.
Men jag minns ju det så att att alla andra missionärer där så predikar tydligen manliga missionärer. Så jag hade inte varit där så länge förrän de kom då till mig och frågade också att de skulle vilja jag skulle komma och predika till deras kyrka. Och i början så sa jag helt enkelt nej. Att det där kan jag inte, för jag tänkte nej, det där kan jag inte göra. Jag har aldrig gjort det, och hur skulle jag kunna börja göra något sånt. Så att det tog rätt länge, men de slutade ju inte fråga, utan det kom någon annan och frågade också. Till slut så gick jag med på att fara till Otor och kyrka och predika, och det där minns jag just nog så bra. Och den där kampen att få förbereda den där predikan. Ja, jag minns det var nätter där. Jag hade ju det praktiska på dagen, så det var på kvällen och sånt. Så det blev sent. Ja, och jag minns också, jag tog några exempel där som jag tror ingen förstod. För när jag tänker efter vilket exempel jag tog som jag tyckte kanske skulle vara för dem. De var ju inte bara 30 kilometer från Victoriasjön. Och jag tog någon om en livboj och någonting. Och det var nog ingen som visste vad det där var. Och de flesta hade aldrig varit i Victoriasjön. För det var inte vanligt att färdas på det sättet.
Nej, fast då. Det var så pass nära. Så
men där började, och sen blev det då småningom då. Mer och mer. Och jag kanske kom till att jag kan inte skriva min predikan. Det var nu en sån där stor förändring. Jag försökte skriva hela predikan. Och så gå igenom den då när jag hade skrivit den. Men när jag kom till det där att jag bara sätter stolpar så jag kommer ihåg vad jag ska ha som utgångspunkt. Och sen har jag gjort det här gör jag än idag.
Ja.
Och det var, för jag hade det så jobbigt att skriva.
Ja.
Jag tyckte inte alls om att skriva.
Så där fick du växa in en ny uppgift också igen.
Jo, och den blev ingen liten uppgift sist och slutligen. Den blev ganska stor där under ett antal år i Kenya. Så då var jag ganska mycket ute och predika. Men det var inte där i början, utan det blev så mer och mer. Speciellt när vi kom till Kongo.
Och det har du också gjort nu här efter att du har slutat i missionär i Kenya, så är du ändå ute och predikar nu.
Ja, i Finland.
Ja, det blev ju så att när vi kom på viloperioder så blev det ju också här. Och det är ungefär det som jag gör mest nu. Inte gör det så ofta, jag försöker hålla det så det inte ska bli för ofta. För fortfarande så är det nog något av en kamp för varje predikan. Liksom att sätta sig in och inte bara att sätta sig in, det är egentligen det där förarbetet. Men när du ska faktiskt göra den där predikan, strukturera. Så jag vill inte att det ska bli för tätt, men ändå känns som en rätt och meningsfull uppgift fortfarande.
Det här, ni var i Kenya alltså då 80-90-talet där vi nu har rört oss, och 1991 så kom Evangeliska Ungas ungdomskör, som det hette då, nu ungdomskören Evangelikum, på besök till Kenya med anledning av 20-årsjubileet, alltså körens 20-årsjubileum. Och var i Kenya i 3 veckor.
Ja.
Jag var själv med på den resan som deltagare. Och det här var den här första safariresan. Det kallades för Safari 91.
Och ni var 21 stycken.
Ja, det kan stämma.
Har jag nu läst mig till.
Det kan stämma, ja, det låter bekant. Och sen följdes den av en annan resa 1998. Så var det en ny safariresa. Det var en ganska liten grupp, det var 5 personer. Och det här konceptet utvecklades ju. Det var en ganska annorlunda resa nu, den här körens resa. Och sen efter då, ja egentligen från och med det så hade de här resorna kommit vart fjärde år. Alltså för ungdomar att vistas en längre tid i Kenya och följa med missionsarbete och lära sig mycket nytt. Och egentligen bara uppehåll under pandemin.
Ja.
Och 2024 så är det planerat en ny resa till Kenya. Vad har ni för minnen av den här första resan, 91, Safari 91? Ni var ganska engagerade i den.
Ja, vi var nog engagerade. Jag minns bland annat en del av det. Alltså först och främst så var det ju nog väldigt roligt att veta att ungdomskören, eller den var nu inte ungdomskören, men alltså en del av kören skulle komma till Kenya och sjunga där. Och vi planerar ju mycket där med lokalt och också i vår missionärskommitté hur det skulle gå till. Och det bland annat så skulle de ju spela boll, ni skulle spela volleyboll mot, jag tror jag var i yrkesskolan, eller kanske andra lag också, jag minns inte.
Det var någon landskamp där.
Och jag minns, det var en som frågade, jag minns ganska tydligt där, de frågade hur duktiga ni var.
Ja.
Och då skojade jag så här, they are professionals, sa jag.
Professionella volleybollspelare.
Ja, men jag tror det var samma person som konstaterade sen, nu kanske de inte var så professional på det där volleyboll, men att sjunga var de nog det.
Ja. Vad jag vill minnas så vann nog Kenya.
Jo, de brukar,
överlägset.
Ja, det gjorde de, men det, en av de här safariresorna så har laget från Finland vunnit.
Jaså.
Då hade vi ett sånt gäng så det var många som var vana att spela volleyboll.
Ja.
Och det, jag tror det blev en liten överraskning där att det inte gick att slå dem. De vann. Men de flesta gånger på alla de här safariresorna är det kenyaner som har vunnit.
Ja.
Ja, men det var nog väldigt roligt och man måste väl nog säga att den där första resan så den var ju en väldigt annorlunda resa från alla de gruppresor som hade varit i Kenya.
Mm.
För jag tror det, så jag ska nu inte säga att det kan nog finnas lite variationer där, men i huvudsak de där andra gruppresorna hade kommit för att se saker och ting, hur det görs och sådär.
Ja.
Men den där resan, så visserligen fick ni se hur det gick, men ni deltog, ni sjöng ju överallt.
Ja, precis.
Och det var ju, gjorde en väldig skillnad, liksom hur ni var där som, inte bara för att se och höra, utan för också att...
Att själva bidra.
Ja, bidra. Det där var, så det satte liksom modellen nog för fortsättning. Och så blev det ju med alla safariresor sen att det skulle... Och också att den var lång. Hur länge var den där?
Det var tre veckor.
Ja, de här senare har varit 5 veckor.
Ja, de har varit längre.
Men i alla fall 3 veckor var varit så länge, ja. Och ja, det var... Det finns nog vad som är väldigt positivt minne den där resan. Och den betydde nog mycket för fortsättningen.
Ja. Och man minns nog det där att just som afrikanerna tyckte att det var så roligt att se så det mycket... ungdomar från Finland.
Ja.
Och jag säkert många har fått liksom lite vänner där.
Mm.
Ja.
Och jag tänker att jag hade ju vi hade ju tre barn vid då redan och liksom och jag hade ju nog mycket att göra minns jag i köket och vi förstås tog hand om som er som grupp att det var jag ju ut så mycket med er när ni hade olika program och sådär när ni får till skolan och kanske och sådär men jag minns i alla fall att mina pojkar, eller våra pojkar, så fick ju liksom, började ju känna de här ungdomarna så bra.
Ja.
Så sen när vi kom till Finland så hade de haft kontakt med någon av de här då.
Ja.
Linda till exempel, och jag i alla fall. Och, så hemma, och jag tror att ni tyckte att det var roligt att det fanns barn på station då.
Ja.
Att det var ju som så, det var så roligt.
Ja.
Allihop hade roligt, vad jag minns.
Ja.
Att det var som så, det var nog en väldigt speciell tid när det var så många där och kom dit.
Mm. Och det var ju, jag tittar på den där bilden, vi har ett foto av er.
Ja.
När ni sitter där utanför det som var vårt hus innan ni, kanske innan ni får därifrån.
Alla där på bilden. Jag vet vilken bild du har.
Ja. Och när man tittar på den där bilden, så du tillsammans med Magnus blev ju missionär sen.
Mm.
Och så var Ingemar och Marlene där.
Mm.
Och de blev ju missionärer. Kanske det var liksom på gång redan där man vet. Men och så är Heidi och Martin där som blev missionärer.
Ingemar och Marlene Klemmet som
blev
Martin Sandberg.
Och Lisbeth.
Och Lisbeth, hon kom ju inte till Kenya som missionär sen. Men hon har också varit missionär. Mm. Så det är 6 stycken av den där gruppen som senare blev missionärer. Mm. Och många andra som är väldigt aktiva på olika sätt. Ja, det kanske dem ska ha blivit ändå, men det var liksom ju en resa som att se någonting av missionärslivet för alla de där också.
Så
det var nog en viktig resa.
Ja, nu jag tänkte faktiskt fråga, att nästa fråga, att vilken betydelse ni bedömer att det har haft för missionsarbete, men mycket, mycket stor uppenbarligen.
Ja, och liksom också där för att, att tidigare hade det varit resor som det kunde vara någon yngre med, men de flesta var ju vuxna, inte ungdomar som kom till Kenya.
Ja.
Men det där liksom gjorde ju att det blev de en, liksom det var starten på de där ungdomsresorna, och man har ju sett, därför håller det på än idag, för man har sett betydelse av det där.
Ja, precis.
Ja, för engagemanget här och på många olika sätt så.
Ja.
För mission. Mm. Så det var nog en väldigt viktig resa det där.
Under 1990-talet så var det en riktig missionärsboom i Kenya. Och det var lite efter den här resan, 1992-1993, så var det ett rekordstort antal missionärer i Kenya. Och jag har tagit reda på att totalt 16 vuxna var som mest på missionsfältet i Kenya och 2 i Finland. Och då var det ännu till barn, flera barn. Då.
Massor med barn.
Vad kommer ni ihåg från den här tiden? Och var det bara roligt eller var det rörigt? Eller?
Alltså det, när du nämner det där så brukar jag visa en bild när hela den där flocken av missionärer var på retreat.
Ja.
Mm. Och vi står där vid ett hus och så tar en bild. Och det var, vi var så många och det var en hel hop med barn där framför för oss som
jag
satt på gräs.
Jag tror också jag sett den där bilden.
Du är nog den där bilden.
I lilla oro.
Ja,
Brackenhurst.
Ja. Men när du frågade där om det var bara roligt eller sådär. Jag minns nog det som roligt, men ja, enbart roligt.
Mm.
Men vi bodde ju på Rukongo då.
Ja.
Och där var vi 4 missionärer.
Ja, så ni hade inte så stor glädje av den där stora
Nej, vi hade nog glädje av den, men vi såg inte liksom mycket. Alltså när det är så det är många som är satta på en och samma plats och det blir nästan trångt. Så inte var det nu säkert alltid riktigt så där enkelt.
Ja, ja.
Men det såg men det vi som inte nog egentligen. Vi var där vi 4, lite i vår egen bubbla där på Rukongo.
Just det.
Ja. Och så kom vi till sammanträden när vi träffade på fotboretritar eller något annat gemensamt. Då var vi alla där. Men oftast var vi ju bara vi 4 där. Så.
Ja,
så vi...
ja, för vid det här laget så fanns det ju 2 missionsstationer.
Då fanns
det
2.
Det var Temo där de flesta bodde, men så var det Rukongo missionsstation som ni byggde upp då i slutet på 80-talet.
Ja, det var ganska långt tunnet och så där den där tiden. Ja.
Just det.
Det var ju Jan, Olof och Brita Jan då, och med deras barn och vi med våra barn som var där på Kongo.
Just det.
Ja.
Ja. Ni har varit väldigt länge i Kenya och dessutom har ni nog varit ganska nyligen i Kenya, fram till 2021. Så nu vet jag inte om den här frågan är väldigt svår att besvara om man blandar ihop tiderna. Men jag funderar att vad skulle ni säga att kännetecknas Slefs missionsarbete på 1990?
Det som jag nog tycker var en av de där sakerna där när vi var så där många också var ju att i stort sett alla hade väldigt så där ledande roller i sina arbeten.
Mm.
Det var mycket ansvar och vad som dragare och ledare och huvudansvariga för olika arbeten som försiggick i kyrkan. Ja.
Arbetsområden,
ja. Mm. Så det var nog liksom det där typiska den tiden. Som är väldigt annorlunda till den roll vi har idag när vi är där.
Ja, just det. Det är någonting som har ändrat.
Det har ändrat nog radikalt. Mm. Ja. Nu är vi, nu kan man säga, nu är vi stödjande.
Mm.
Och väldigt få saker är vi... Om man tänker yrkesskolan den här tiden, det var missionärer som var rektorer och ansvariga.
Mm.
På båda, vi hade 2, en på Atemo och en på Rukongo.
Ja.
Det var det som, och det var missionärer som var ekonomer. Det var Mona och Olof där på Rukongo så hade hela distriktet att betala löner till och tog in alla pengar och får och betala löner. Mm. Inga sådana uppgifter är liksom på missionärer idag.
Nej.
Och många andra saker.
Mm.
Så jag tycker att det var ledare på många olika plan och till exempel Solveig var den här personell, vad heter det, hade hand om huvudansvar på något vis för alla kyrkans arbetar, hur det fungerar med alla, allt möjligt.
Alltså en slags personalchef.
Personalchef skulle vi, det kan personell kalla man bara det där.
Ja, ja.
Men personalchef.
Ja, det var
så, och det var då inte för ett distrikt, det var för hela kyrkan.
Ja.
Och hela kyrkan har också hade en ekonom som var missionär, men hon var från Sverige. Eller, ibland var det någon från Finland, inte från Slef men från Slej. Men det var liksom så där.
Mm.
Och det, så är det inte alls idag.
Nej.
Nej.
Så. Men det är ju, tänker jag, positivt.
Det är det precis så det ska vara.
Man ska ju ge över. Ja. Eller man ska ju, en missionär ska väl göra sig själv överflödig.
Mm. Ja, så har det. Så. Det där var en stor skillnad nog. Till idag. Och jag tänkte bara, vad var det liksom som var så där utmärkande? Och jag tyckte det där var utmärkande.
Mm. Mm. Hur har missionärskapet förändrat er som personer? Eller har det förändrat er?
Nog har det väl. Man vet ju inte.
Det... man vet inte hur man skulle ha varit. Nej, utan det förstås. Men
och det är så naturligt. Man det här, ja. Jag tänkte redan, jag sa ju så där en så där, ska vi säga, mer praktisk eller så där, om vi inte hade på det andliga planet utan det här mera hur man tänkte och gjorde då före, som jag sa, vi hade aldrig rest någonstans egentligen.
Mm. Mm.
Och sen blev det resa fram och tillbaka till Kenya och det var kultur, möta en ny kultur och det var nya språk och allt det där gjorde ju att liksom man började nog på något sätt se annorlunda på många saker och det som hade varit en väldigt sak så blev bara en självklarhet liksom, så då, för att det blev en del av ens liv då som det var som missionär och det här, men om man tänker på ett djupare plan så för mig, åtminstone för mig, det där att jag började predika till exempel.
Mm.
Det gjorde ju att jag blev tvungen att gå in i Guds ord på ett helt annat sätt. Helt annat sätt
än tidigare.
Ja, jag hade läst Bibeln, men liksom att läsa och försöka ge någonting av det till andra så måste jag ju gå så mycket djupare, tyckte jag.
Mm.
Eller det blev ju så.
Mm.
Så det där har nog också varit en ganska stor sak. Jag tror aldrig det ska ha blivit, om inte det ska ha varit för just sådana saker.
Mm.
Och också beroendet av Gud och alla de där uppgifter man fick som inte man riktigt visste hur man skulle göra med dem. Liksom, som ramlade över en nästan. Så den där på något vis tilliten till Gud och se att det höll, att han hjälpte och sådär och ledde och var med så. Så det där tycker jag kanske inte skulle ha varit riktigt så där
på samma sätt.
Men man vet ju inte vad man ska hamna i här. Det där behöver man inte fara till Kenya för att det ska bli så där. Men för oss, för mig åtminstone, tror jag det blev nog i och med att vi får ut.
Jag brukar ju nog säga att det var ut på missionsfältet så är en bra skola till att lära sig lite på Gud. Och liksom, det var hela tiden så var man ju som mera beroende av Gud och hans hjälp och hans omsorg. Där just ett samhälle som så lite fungerar, vet du.
Mm.
Som man till exempel tänkte att det fungerar i Finland.
Sjukdom till exempel.
Sjukdom, man hade förstås inga telefoner, man var ut med bilen på dåliga vägar. Vem skulle hjälpa en?
Mm.
Vet du?
Mm.
Så jag tycker nog att he tycker jag kanske nog ändå förändrar mig mest. Ja, på något sätt.
Mm.
Att lita på Gud.
Ja. Som du sa, nämnde Alf, att vi fick med Olof så fick jag vara det här just kör ut kassör för hela distriktets präster och evangelister och hjälpledare och diakoner och allt det här. Så när Olof var i Finland så fick jag ta över det jobbet.
Mm.
Och jag menar, till far ut och betala löner med pengar för 40 arbetare.
Ja.
Det var ju i och för sig en sån där uppgift som jag skulle aldrig ha gjort i Finland. Men måste göra det då för att det fanns ingen annan.
Nej, precis. Och där och, det ändå finns kriminalitet. Och,
absolut.
Så, ja,
och jag tänkte, här går ju ingenting. Och jag funderar väl nog lite på det. Ganska mycket har jag på känn. Och så kom jag på att jag ska ha någon med mig. En bodyguard. Så då fick jag en Mark Joma som kom med mig, vet du, när vi körde runt.
Mm.
Så jag minns att den hade en till med mig i bilen.
Ja.
Vet du.
Ja.
Men nu känner man ju sig ändå ganska liten många gånger. Jag menar, om bilen gick sönder till exempel, som vi gick en gång då när vi var ute på och hade mycket pengar med oss i bilen.
Mm.
Och Joma var med mig, Mark Joma var med mig. Men så mitt i allt så stannade bilen.
Mm.
Motorn slocknade.
Ja.
Och det där, it hade ju någon telefon, it hade ju någon till vän med tillit.
Nej.
Absolut inte. Så jag måste ju gå ut och försöka se om jag skulle hitta vad som var fel. Men hittade jag någonting, vad skulle jag hitta någonting i motorhuvudet, under motorhuvudet, vad som var fel. Och då sa vi bara med Mark Joma att nej, nu får vi nog bara be.
Ja.
Får be att Gud sänder någon. Och kanske vi nu var där en 10-15 minuter, så kommer en taxibil, en Matatu, emot. Och det där, och som de nu är där, att de liksom vill ha kontakt, så han den här chauffören, så stannar ju bilen och kuckar ut och sa att vad är det, vad har ni något problem med? Och så säger jag att jag får bilen att starta. Ja, Hakuna Matata, sa han, att jag är bilmontör, jag kommer och hjälper dig. Och faktiskt, han kom och hjälpte mig, det vet jag ju ännu om han var bilmontör faktiskt, men han kunde om bilar. Så till sist så hittade han en sån där liten slang som hade lossat.
Okay.
Och så fick han förstås connecta igen, hopsatt.
Ja.
Och så startade bilen.
Och så startade den.
Ja, ibland har jag faktiskt tänkt att var han verklig, han det?
Eller var det en ängel
som kom? Eller var det en ängel som kom?
Ja,
ja, jag vet inte.
Ja.
Men du vet nog den där känslan.
Ja.
Det där stora tacket till Gud.
Mm.
Som fast jag hade någon att kalla på, så han skickade.
Mm.
Han såg mitt behov. Och han
jag tänker på den här bibelversen. Att jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord.
Mm.
Där finns det ju faktiskt berg att se upp på.
Ja, absolut. Det tänkte du många gånger där.
Ja.
Mm. Så där får man se upp till bergen faktiskt och fråga. Precis. Varifrån kommer min hjälp kommer från Herren?
Ja. Men min första tanke var ju det där, inte kanske till be om hjälp, utan tänk, vad vi har mycket pengar. Tänk om det kommer någon nu och rövar.
Ja.
Och liksom gör oss skada eller någonting. Det var ju min första tanke.
Ja.
Men så kom det här. Nej, men Gud lovar ju att han ska vara med oss.
Ja.
Från början.
Ja.
Att han ska vara med oss hela tiden och han har liksom hela bilden.
Mm.
Jag har bara en liten bit, men han
ser visste helheten.
Allt.
Mm, hela pusslet.
Hela pusslet.
Mm.
Ja,
jag tror vi slutar med det där.
Mm.
Det var en bra berättelse att avsluta med, tänker jag. Vi kommer att fortsätta med Släffpodden. Och nästa avsnitt så går vi till nästa årtusende.
Ja, just
så. Det låter dramatiskt, men vi ska gå till nästa årtusende i nästa avsnitt. Så välkomna med då. Och tack Alf och Mona för att ni kom med på det här avsnittet och delade med er av era berättelser och minnen och erfarenheter.
Tack.
Ja, tack.